I dagens Östnyland på 20 minuter ska vi träffa på rävar i Tolkis och se vem som matar dem. Vi får också på en trygghetsvandring i Vårberga. Och så ska det handla om Sibeliusdagarna i Lovisa. Jag heter Helena von Oftan, välkommen. Nu är det dags för rävrapport. Igår berättade du, Mira, helt kort om att du hade varit i Tolkis och tittat på tama rävungar. Kan du berätta lite mer om hur det här såg ut?
Ja, det var nog en intressant upplevelse. Jag åkte ner alltså dit till Tolkis, det där hamnområdet eller industriområdet där, ganska tidigt på morgonen. Och man skulle ju inte tro att det skulle bo så hemskt mycket vilda djur på det området. Där finns det här Borgenergis värmekraftverke och sen finns det ett sånt här stenkrossområde och sen är där den där själva hamnen riktigt liksom bredvid. Så att där var de här revarna höll till, så var det just den här stora höga med krossad sten och sen låg här sån här träflis och järnrör och allt möjligt. Men där hoppade de omkring och lekte. Det var nästan som små hundar.
Ja, du hade inte väntat dig att se så mycket rävar. De, oftast är ju vilda djur sjunga.
Ja, jag hade hört att där finns massor med rävar som är ganska tama. Jag tänkte att okej, att jag åker dit med kameran och jag får nog säkert gömma mig i någon buske och liksom hoppas på att få se någon. Men det var inte alls så svårt sen.
Men du pratade där med Paavo Valkama.
Jo, han är pensionerad nu, men han har jobbat där i området tidigare och han råkar komma där då samtidigt som jag. Mm. Så här berättar han om årets revungar.
Joka vuosi näitä ketunpentuja tässä Tolkkisten teollisuusalueella on ollut. Useimmiten on vaan muutama, mutta nyt on tänä vuonna ollut jopa 10 yhtä aikaa näitä pentuja.
Joo, så han sa alltså att det brukar vara revungar på industriområdet i Tolkis då nästan varje år. Men att tidigare år så det brukar vara bara några ungar, men i år har man då som mest sett 10 stycken. Eller kanske till och med 11 då, enligt en annan människa som jag också talar med där. Men 10 säger åtminstone det Valkama som känner de här ganska bra. Då när jag var där så såg jag själv då 8 stycken på en gång, men antagligen så är det alltså 2 kullar som har varit där i år och några av de äldsta har säkert redan gett sig av på egna vägar. Man sa här nu också att vissa var lite större och andra lite mindre, att man sa bra skillnad på dem.
Just det, olika åldrar då kanske.
Ja.
Varför trivs de här rävarna så bra på industriområdet i Tolkis?
No, det kan finnas flera orsaker. Det är till exempel de här stora flishögarna som avger värme och det är skönt att ligga utanpå dem nu i hösten. Men den största orsaken är ju antagligen den att Valkama, Paavo Valkama, då han åker hit till stenkrossen och matar rävarna varje morgon. Och jag råkade komma dit just efter honom igår och de där rävarna, de var nästan som hundar när de cirklade omkring honom och stod på bakbenen och hoppade för att få sig en korvbit.
Varför matar han de där rävarna?
No, han sa att de är kiva att se på. Han är liksom, verkar som att han lite har hunnit bli vän med dem, att det är något som han gör varje år.
Mm. Men är det sen så bra det här med att liksom mata vilda djur?
Mm. Det är ju det. Jag ringde upp biologen Katja Ikonen. Hon jobbar på Naturresursinstitutet. Och enligt henne så ska man nog vara försiktig med att mata vilda djur. För det första så måste man vara försiktig med vad de äter. Att den här korven är kanske lite saltig för rävar. Och sen så är det ju det också att de skulle inte få bli för tama. Och sen dessutom det att om de får helt för mycket mat för lätt, så då kanske de inte lär sig att jaga lika bra sedan. Det måste man vara lite försiktig med. Men att Valkama själv tror nog att de här rävarna inte blir alltför fästa vid människor trots att han matar dem.
Ja, kyllä ne syksyllä aina sitten hajaantuu, että ei ne varmaan sillä tavalla kiinny. Emohan ne yleensä hajaannuttaa, kun se alkaa valmistautua jo seuraaviin pentuihin, niin se hätistää nämä edellisen vuoden pennut aina. Kyllä ne tästä sitten hajaantuu.
Joo, så de här revungarna brukar alltså försvinna på hösten när revhonan då blir trött på sina tonåringar och vill att den ska flytta hemifrån. Och Valkama gissar på att många av de här ungarna söker sig mot ämselskogarna. Att där ska finnas mera utrymme för dem då att leva. Och så träffar jag också Kai Kokko. Han är chef för den här stenkrossverksamheten där då på företaget Terravice. Och han berättar att de här arbetstagarna som är där och revarna, att de nu kommer någorlunda bra överens, men det kan bli problem.
Kun ne tulee aivan liian kesyiksi sitten, kun niitä ruokitaan, niin siinä kohtaa ne hyppää meidän työntekijöiden autojen päälle, että niistä on tullut vähän haittaa ja sanomista. Että.
Joo, så när de här blir helt för tama så kan de börja klättra på bilarna på området. Inte förstås när de rör på sig, de klarar nog av att liksom gå ur vägen när det kommer stora maskiner och bilar och så här. Men just parkerade bilar, och det är inte så bra, för de här klor kan göra ganska fulla märken i lacken sedan.
Jag förstod också att Yles bil som du körde dit med blev lite misshandlad igår morse.
Ja, jag hade två gånger så hade jag en rev som hoppade upp på taket, och sen började den använda den här radioantennen som en sån här tuggleksak.
Eller kanske ett tandborste sådär i morgongryningen.
Ja, bra mot tandsten.
Mira Bäck alltså, som har bekantat sig med revarna i Tolkis. Igår kväll hölls det trygghetsvandring i Vårberga i Borgå. Den här vandringen sådde frön till både små och stora åtgärder i stadsdelen. Mikael Kokkola följde med, och ett 20-tal Vårbergabor så på sin stadsdel med trygghetsögon.
Det är trygghetsvandring på gång i Vårberga. Här utanför Kantelehuset vid motionsplatsen, ja, är en hel del ungdomar som kastar basket här och har skoj, umgås, gungar. Samtidigt vandrar här ett 15-tal invånare förbi och ser sig omkring, funderar på olika aspekter på trygghet. Hur länge har du bott här i Vårberga?
Det är 20 år.
Vad har du för aspekter på det här med trygghet då?
Ja, jag är nog trygg här nu. Inte har jag några problem med det. Jag vet inte om någon annan har det. Ingen aning, men jag är nog trygg här. Ja. Jag är nästan tryggare här än vad i Borgå stan.
I centrum?
Centrum, ja.
Vad beror det på?
Säg det. Säg det. Man är van här med det här. Lugne.
Men en sak så är du kanske inte så nöjd med här.
Inga med det där inte.
Vad tänker du då på?
Ja, det är omätligt. Man får sova ordentligt om nätterna. När man spelar hård musik och skriker och härjar.
Du talar om det här, ja, regnskyddet där i skogen.
Inte något regnskydd.
Vad är det?
Jag säger jag inte. Jag sa redan.
Vad är problemet med det tycker du?
Det har... De är där har oljud.
Vem är där?
Ungdomarna. Narkomaner och sådana saker.
Vad tycker du borde hända då?
Bort. Bort med det.
Sara Talsten, du är välfärdskoordinator här i Vårberga. Ja, vandringen här, vad gav den dig?
Det kom nog många sådana här fina synvinklar av invånarna angående säkerheten och trivseln här på området.
Ja, det längsta stoppet blev där nära köpcentret. I en liten skogsdunge har staden byggt ett, ja, vad ska vi säga, ett regnskydd. För ja, människor som vill träffas på det sättet. Tidigare kanske de personerna hängde mera kring köpcentret. Nu håller de till där i skogsdungen. Vad tyckte invånarna om det här?
Nu, det är ju lite tudelad uppfattning. Att visst, de som bor där riktigt i grannskapet upplever att det är lite besvärligt med ljudet som de för där tidvis. Och, medan andra kanske sen tycker att det är helt en okej lösning.
Vad tror du om framtiden för det stället?
Det är nu svårt för mig att här säga, att vi har försökt nu samla fakta, både hört invånarna och fått statistik av polisen och av andra aktörer på området, och utgående från den här helheten så kommer vi att sen behandla det i den här förortsutvecklingsarbetsgruppen.
Vi vandrar här, ja, startar vi Kantelehuset och sen blir det lite parker och köpcentret och gångstigar i skogen och så här. Människor hade ganska mycket synpunkter.
Ja, det var positivt att de också hittade många sådana här fina och fungerande saker. Att till exempel fick sådana här bommar här vid de här sandvägarna beröm, att det var en bra lösning. Och sen var det just, många tyckte att det var trivsamt på många ställen. Och kanske man önskar, kanske just i den här notparken så ska man önska något redskap för barn. Men annars så tycker jag att mycket saker, lite satte man fokus också på den här med trafiksäkerheten. Det var en sak som kom upp flera omgångar, att det önskades en spegel i en korsning och för bättre sikt. Och både små och stora åtgärder kom fram.
För invånarna, vad betyder det, tror du, att det ordnas en sån här trygghetsvandring?
Jag tror det är jätteviktigt att de får komma fram med sin egen åsikt. Så att direkt de som för sakerna vidare. Och att de får diskutera tillsammans med olika aktörer och invånare.
Ja, det här med säkerhet, med trygghet. Vad ser du för viktiga aspekter kring det?
Ja, det är ju viktigt att man i vardagen har möjlighet att tryggt och säkert röra sig på området. Och kanske den här känslan av samhörighet, att man tillsammans kan träffa andra här på området, en sak som befrämjar tryggheten och känslan av trivsel.
Klockan är 7:30. Det här är de regionala nyheterna med Stefan Härus. God morgon. Och vi börjar i Borgå där utredningarna kring fallet av smittsam lungtuberkulos vid Nässe tandklinik fortsätter. Några nya fall har inte konstaterats. Kungsvägens arbetshälsa har fortsatt att undersöka personalen och klienterna på hälsovårdscentralen, men smittkällan är fortfarande oklar. Ett fall av smittsam lungtuberkulos upptäcktes vid tandkliniken den 14 augusti. Den smittade hörde till personalen. Projektet med stenläggningen av Rådhustorget i Borgå kan dra ut på tiden. Ända till 2021, skriver tidningen Uusimaa idag. Arbetet torde inledas redan på vårvintern nästa år, och att projektet skulle genomföras i tre delar. Det här för att torget ska kunna hållas öppet. Borgå stad har reserverat 120 000 euro för arbete, en summa som knappast är tillräcklig. För motsvarande arbete vid närliggande Gabriel Hagels gränd hade staden reserverat 60 000 euro, men den totala kostnaden landade ändå på 150 000 euro. Stenläggningen av gränden kommer att inledas senast på måndag. Näringstrafik- och miljöcentralen har kartlagt trafikbehoven för de som använder förbindelsebåtsrutterna i Borgå och Sibbo skärgård. Tanken är nu att trafiken ska anpassas till de verkliga behoven i samband med att trafikservicehelheten planeras. NTM-centralen arrangerar därför den 18 september ett informations- och planeringsmöte i Gumbostrand i Sibbo i samarbete med Borgå stad och Sibbo kommun. Möte är en del av konkurrensutsättningsprocessen. Så kan vi nu berätta att drygt 1700 euro kom in i Lovisa-restaurangernas solidaritetsinsamling till förmån för Café Saltbodan i Lovisa som brandhärdes för 2 veckor sedan. Det här skriver tidningen Itäväylä. Jipputs primus motor Leo Kallio från restaurang Kapelle säger att summan är en droppe i havet med tanke på renoveringskostnaderna, men att Jipput mera handlade om att stödja Café Saltbodans ägare i en svår tid. Totalt deltog 6 Lovisa restauranger i insamlingen.
Stora stjärnor inom klassisk musik som Monica Group kan man höra i Lovisa den här veckan. Sibelius-dagarna kör igång idag med en konsert i Kuggom. Stefan Paavola har tagit sig till Lovisa Camping för att tala med Sibelius-dagarnas konstnärliga ledare.
Jag sitter här på en veranda vid Lovisa Camping här vid karaktärsbyggnaden. Den otroliga vackra villa med de här, vad ska man säga, snickarglädje fullt av det med sådana salmjöksformade rutor etc. Tittar ut över ett regnigt, en regnig Lovisa-vik och regnigt campingområde. Strax som vi skulle börja intervjun så slog regn igång, så vi flyttade in och sa, men här är riktigt mysigt att sitta på den här glasverandan. Jan-Erik Gustafsson, vad är Lovisa för dig?
Nu hör du, Lovisa är inte bara Lovisa Sibelius-dagar, utan det är ju min pappas Kai-Erik Gustafssons ställe som han växte upp och gick skolan. Min pappa han föddes i Lappträsk, och sen så blev det alltid mopedtur från Lappträsk till Lovisa och Lovisa gymnasium sen och det där. Det är ju min link hit, jag är själv uppväxt i Helsingfors sen när pappa. Pappa började jobba i Helsingfors och det där. Så det är linken.
Men 22 år konstnärlig ledare. För 22 år sedan, vad fick det att bli konstnärlig ledare för det?
Ja, hör du. Det har jag tänkt på själv också. Jag tror nog att när jag blev frågad till att börja planera Sibeliusdagarna, så hade det någonting att göra med min fars bakgrund här i trakten och det där. Och det där, ja, sen så bara blev det. Jag blev ju himla glad när jag blev frågad. För att jag hade just i den tidpunkten så tänkte jag väldigt mycket cirka 23-24 år sedan, så tänkte jag väldigt mycket på att bilda en egen festival. Och liksom, programmering har alltid varit jättenära mitt hjärta. Och liksom bygga recitalprogram och allt det där. Och helt enkelt att ha det här nätverket att liksom bjuda in folk. Och liksom, när man spelar kammarmusik så är det inte bara liksom sätta ihop noter, utan det är allting, allt mellan reaktion och liksom, instinkter och liksom, så att det funkar på ett sätt att det är övat, men det låter naturligt, men liksom att, och att det låter så att man liksom gör det som en första gångens aha-upplevelse varje gång.
Om vi tar först en blick framåt här, hur ser du Lovisa-dagarna i framtiden? Fortsätter de?
Nu hoppas jag ju det. Att på något sätt så varje år har man ju samma fråga, att fortsätter vi nästa år? Men vi får ju tacka Lovisa Star att de tyckte redan när festivalen började 30 år sedan att det är viktigt att sätta Lovisa på världskartan som en Sibeliusstad. Och det verkar ju, som vi vet, så är det ju många städer som har använt den här konceptet att bara Sibelius har satt lilltån i byn, så det här, så använder man chansen. Men varför inte? Alltså Sibelius, han var ju lite mer än bara en fot i Lovisa, som vi vet att han var, spenderade sina ungdomssomrar här och han komponerade ganska mycket eller visade sina ungdomsverk som vi också har spelat ganska mycket här på festivalen, just på grund av att Blyertspennan har gått ganska ivrigt.
Ikväll ska det bli öppningskonsert och då blir det bland annat ett uruppförande. Vad tycker du, hur stor betydelse har det att man har ett uruppförande i sitt festival?
För mig personligen så är det ju liksom, jag är konstant jagande efter ny repertoar och nya stycken. Jag tycker det är fascinerande att levande kompositörer skriver någonting och sen när noterna är printade så är du där på scenen och gör det direkt efter. Jag tycker det är färskare än det kan det inte liksom bli. Det är ju en viss statusgrej att man får uruppförande på festivalen. Så vi har brukat ha ett uruppförande varje år och lyckats med det ganska väl. Och ikväll så blir det en duett för violin och cello av Harry Westman. När vi snackar om hur stycket skulle bli så finns det en ungersk kompositör som heter Zoltán Kodály som har skrivit en väldigt häftig duett för violin och cello. Mycket ungersk folkmusik och liksom väldigt bra drive där. Och sen så säger jag till Harry bara att skriva någonting som vi kunde dra liksom innan Kodály, att liksom värma upp där. Och jag tycker han har gjort väldigt bra. Väldigt ungerskt, väldigt folkligt, mycket senarmusik liksom. Jättehäftigt verk. Så
eld i musiken.
Ja, väldigt eldigt. Så nu är det bara att vi sätter lågan in där med min fru Anna-Lisa. Att det där. Men vi har ju övat gott så det där. Det blir okej. Att det där. Jättekul. Det är ett stort ögonblick för oss.
Det blir du och Gustav som de andra.
Nå, Gustav som bäst Ronny, att vi lever ju i moderna världen, att inte börja de där frugorna byta något efter man oftast nu för tiden.
Okej, det med det. När du väljer program till ett sånt här festival så seglar du, väljer du helt liksom en liten bevåg, bara att jag vill bara gå framåt och en liten egen smak, hela måste ta i beaktande publiksmak och hittar sånt här inom det här genret.
Klart, både och. Det är ju en kompromiss lite grann att i Finland är vi nog ganska lyckligt skede på det sättet att det där publiken har nog blivit liksom stött på att lyssna modern musik. Vi har ju en total modern musikfestival i Vitasaari till exempel, och där spelas ju en vecka bara modern musik. Och det är ju helt fullsatt, folk kommer dit i extas och lyssnar på det. Och det, sånt finns ju ingenstans annars. Att Finland är ganska märkligt ställe på det sättet. Att liten befolkning, ganska stort land, men ganska lite folk, en festival i nästan varje by. Att det är ganska exceptionellt faktiskt. Och folk sitter lite med munnen upp alltid när man berättar hur vi har det här. Men det man måste lite veta att Lovisa är ju liksom, jag vet att det här blir folk lite skrämda om man skulle programmera lite för mycket sådär liksom okänt och sådär, att då blir det liksom blandat. Men jag försöker ha alltid någonting nyare på festivalen och det är ju bara att man skolar upp folk att det där, det finns mycket i det där som de tycker att det är jättekonstigt, så man måste bara lära sig att lyssna.
Östnyland på 20 minuter, en svensk YLE-podcast. Jag heter Helena von Alftan.